Sportsnack, Sveriges nya sportradio och Elite Prospects, världens största hockeysajt, i samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av Inside Hockey. Det blir ett lite speciellt avsnitt idag till att börja med i alla fall. Som ni kanske märkte så släppte vi inget avsnitt förra veckan, och det är av den anledningen att vi förlorade en nära vän och en person som har betytt otroligt mycket för svensk ishockey. Peter, Johan Nilsson, grundaren av Elite Prospects, gick bort 45 år gammal efter en långtidssjukdom, och ja, som ni säkert förstår så var det svårt för oss att samla oss för att spela in ett avsnitt så tätt in på hans bortgång. Men vi vill ägna åtminstone inledningen av den här podcasten till att minnas Johan och ta er med lite grann på en resa genom hans liv, vill jag på att säga, men i alla fall den delen av hans liv som du och jag har varit delaktiga i, Peter.
Ja, det var en väldigt, väldigt tung vecka för oss förra veckan, när det stod klart i början på veckan där att Johan inte skulle hämta sig från den kamp mot cancer som han hade gått i 9 långa år. Bara det är ju en helt otrolig bedrift naturligtvis. Under onsdagen så gick han bort fridfullt i hemmet, omgiven av sin fru Isabelle och barnen Noel och Filippa. Så att det var ju... Det var en väldigt tung vecka på väldigt många sätt. Vi visste ju att det här var nära förestående på slutet. Det är ju ofta så, men ändå väldigt svårt för oss som har jobbat med Johan i 15 års tid att liksom plocka upp bitarna och gå vidare. Och det som så här i efterhand, när man har hämtat sig lite grann, det som ändå skänker otroligt mycket mod och otroligt mycket glädje i hela den här hemska sekvensen är ju den otroliga kärlek som Johan har fått ifrån hela hockeyvärlden runt om nu efter sin bortgång. Vi hade ju förberett den här kommunikationen, och när det kom ut under torsdagen så hela hockeymediavärlden mer eller mindre uppmärksammade det. Otroligt många som skrev väldigt fint på Twitter och andra sociala medier om Johan och hans livsgärning. Allt ifrån väldigt högt uppsatta medieprofiler till folk inom ligor och liknande som liksom väldigt tydligt pekade på det otroligt fina arv Johan lämnade efter sig i hockeyvärlden med Elite Prospects och den helt unika produkt som han byggde upp, som man började bygga på i en datasal i högstadieskolan i Kalmar som 18-åring, och idag har blivit den auktoritet i hockeyvärlden det är. Det var otroligt fint för oss, och att vi kunde dela det med Johans familj också, vilken enorm respekt han har med sig ut i hockeyvärlden, och att i princip varenda, alltså The Hockey News, från Ölandsbladet till The Hockey News och Elliot Friedman och liksom Scott Wheeler och Ryan Kennedy, stora profiler som liksom rakt upp och ner säger att hockeyn hade inte varit densamma idag om det inte hade varit för Elite Prospect. Så att det värmer väldigt mycket för oss som stod Johan nära personligen och som hade jobbat med honom i väldigt många år. Och du tillhör ju också dem, Uffe. Ni började jobba med varandra för nästan 20 år sedan, du och Johan ju.
Precis. Det var ju så att Johan drev Elite Prospects på egen hand, jag tror nästan 10 år innan Every Sports Group, som det då hette, klev in och köpte sajten från honom. Och jag minns när jag lärde känna Johan där 2007-2008 där någonstans, att ja, men det första som slog mig, vilken enorm passion han hade för hockeyn, hur mycket han brann för det där, och sen liksom vilken arbetsmängd han lade ner på den här databasen. Och det ska man ju veta liksom, att det där lilla hobbyprojektet som du säger, som startade när han var ung student, liksom det hade växt till en bäst redan då. Mm. Och han hade ju heltidsjobb, han jobbade 100% och lyckades ändå på något jäkla vis få den där sajten att snurra runt och bara bli bättre och bättre. Men det blev ju såklart en game changer för honom när Every Sport kom in i bilden och han äntligen fick lite support i allt det här. Och det var väl där någonstans det tog fart på allvar. För de sista 20 åren har ju varit remarkabla när man ser till hur ni har vuxit, Peter, och liksom vilken enorm sajt det är idag. Men det här hade ju inte gjort, möjliggjort sig överhuvudtaget om det inte vore för den här otroliga passionen, slitet och dedikationen som Johan lade ner i det här. Jag, som du nämnde, vi gjorde väldigt många hockeyresor tillsammans. Du var ju med på några av dem. Bland annat draften i Philadelphia där 2014 när William Nylander blev vald av Toronto Maple Leafs till exempel. Och det jag alltid kommer att minnas från de här resorna, det är liksom att han kunde ju, man hade gjort en lång arbetsdag och han kunde ju sätta sig och liksom knacka kod och städa upp på EP när man kom tillbaka till hotellet sent på kvällen. Så att jag är bara så otroligt imponerad av det här brinnet och passionen han hade för ishockeyn och för Elite Prospects.
Mm. Ja, och han gav ju inte upp ända in på slutet. Alltså jag pratade med honom så sent som fredagen, veckan innan han gick bort. Och då satt han liksom och knackade kod fortfarande och knackade in spelarövergångar och så till att allting fungerade. Och det var ju som hans fru också har sagt till mig, att han hade i princip 3 barn och Elite Prospects var ett av dem. Jag menar, han levde ju för detta och en helt otrolig noggrannhet och ändå liksom aldrig ovän med en enda människa mer eller mindre. Liksom alla pratar om vilken otroligt fin person det var som såg alla våra volontärer som han har rekryterat genom åren, liksom säger samma sak, att liksom han kunde sitta långt in på nätterna och chatta om hockey och obskyra statistikrader från den engelska ligan och liksom verkligen han brann för detta. Detta var liksom, det var hans stora passion i livet och jag är så glad nu så här i efterhand att han fick ägna så många år av sitt liv ut och göra just detta. Och det är inte lätt att gå vidare efter någonting sånt här, men han har lämnat efter sig en helt otrolig produkt och ett helt otroligt välbyggt system som gör att vi kommer kunna serva hockeyvärlden oförtrutet vidare med detta. Det var precis det han ville, så att så här när man tittar tillbaka på 15 år med Johan så är det ju så många otroliga historier som dyker upp, liksom när han berättade för mig till exempel att när Everysport köpte sajten av honom så var han i princip en vecka från att bara lägga ner hela rasket för att det hade gått för långt och det hade tagit för mycket tid och det var bara så här, ja, jag kan inte driva detta vidare själv samtidigt som jag jobbar med något annat. Så han var i princip villig att lägga ner Elite Prospects om ingen var villig att ta över det, och det är ju en otrolig tur att det hände för att både för hans egen del och för hockeyvärldens del. Så att vi är otroligt många som har honom att tacka för jättemycket. Jag vet att han blickar ner från sin himmel på oss. Han följer hockey-VM. Han är taggad på de svenska juniorerna som gör bra ifrån sig i hockey-VM. Jag vet att han var en otroligt stor fan av den här generationen av prospects vi har på väg upp i svensk hockey just nu. Johan kommer aldrig att bli bortglömd, så enkelt är det. Han har byggt något otroligt för hela hockeyvärlden att glädjas åt, och vi måste göra det bästa vi kan för att hedra det.
Och våra tankar går givetvis till hans hustru och 2 barn. Vila i frid, Johan, och tack för alla de här fina åren vi fick med dig. Och Peter, med det så det är inte helt lätt, men vi ska givetvis ge oss in i hockeyvärlden. Det händer ju mycket just nu som du är inne på. Hockey-VM har startat i Schweiz och det har inte varit någon dans på rosor för det svenska laget direkt. Det blev förlust i premiären 3-5 mot Kanada, följdes upp av en stabil 6-2-seger mot Danmark. Men sen så blev det torsk mot Tjeckien efter en riktigt, riktigt usel första period. Åtminstone den första halvan där Sverige hamnar i tidigt 0-3 underläge och sen får jaga resten av matchen och aldrig lyckas ta sig i kapp. Och min första fråga är till dig, för jag har ju läst sociala medier och liksom ilskan mot Sam Hallam och allting som är just nu. Men jag vet att det är kul med de här juniorerna som får chansen och de har inte alls sett malplacerade ut, men frågan är väl ändå, det här är väl ett av de blekaste VM-lagen vi har haft på länge. Jag bara funderar på, är förväntningarna satta för högt på det här laget?
Ja, det tror jag definitivt att de är, inte minst om man tittar kanske på den, alltså det är klart att, jag menar, vi har ju Mattias Ekholm och Oliver Ekman Larsson, det i sig ska ju vara en bra grundstomme för en väldigt stabil backuppsättning, men där finns ju frågor i hur matcherna har artat sig. Tittar man på forwardsidan så är det ju mer eller mindre, alltså det är ju den här kedjan med Viggo Björk Stenberg och Lukas Raymond som producerar allt, alltså i 5 mot 5 är det ju nästan bara de som etablerar något tryck i de matcherna jag har sett. Powerplay har ju funkat bra där. Där tycker jag liksom att sådana som Simon Holmström och Emil Heijenman som var inblandade i 2 av målen igår, där tycker jag väl de har sett bra ut. Men 5 mot 5 spelet är ju alldeles för blekt. Det är ju väldigt många av veteranerna här som jag tycker ser definitivt, vi vet ju att många av dem är ju förbi sin prime, men det är en del av de här uttagningarna som jag nu säger efterhand faktiskt kliar mig i huvudet över lite grann.
Ja, precis. Målvaktsspelet har väl inte heller varit jättebra. Ska inte lasta Magnus Hellberg för allt för mycket i de här matcherna, men det blir väl också en biprodukt av att försvarsspelet inte har varit speciellt bra. Jag menar, både mot Kanada och Tjeckien så har det varit väldigt många konstiga öppna lägen, och vi hade något mål mot Tjeckien där Simon Holmström kör på Magnus Hellberg så att pucken går in i mål. Ja. Alltså det är mycket så här som, ja, men känslan är att de inte riktigt kuggar i det defensiva spelet, och det är givetvis inte bara backen utan det är forwards också. Det är mycket markeringstapp och liksom överlag lite dysfunktion i hela försvarsarbetet skulle jag säga. Och där någonstans ligger väl nyckeln, för jag har inte alls några förhoppningar om att det här svenska laget ska vara med och slåss om guld. Men ska man vara med och slåss om en medalj i alla fall, försöka ta sig förbi en kvartsfinal, då måste ju definitivt försvarsspelet lyfta sig flera nivåer skulle jag hävda.
Mm. Det är väl ändå någonstans det att vis av erfarenheterna från till exempel OS så det verkar ta lite tid för Sam Hallams manskap på landslagsnivå att kugga i och fungera. Jag tyckte väl ändå någonstans att i OS blev väl Sverige ändå lite grann bättre ju längre turneringen pågick, och vi har ju också sett exempel på det i hockey-VM. Vi minns ju 2013 när vi var på plats i Globen till exempel, när Sverige hade en väldigt stökig grundserie och till slut så ramlade bröderna Sedin in och vips så blev det VM-guld. Att jämföra då med en upplaga året innan som var helt stjärnspäckad och bara matade sig genom gruppspelet och sen föll på målsnöret mot tjeckerna i kvarten. Så att vi ska väl inte döma ut det här bygget ännu, men om man ser lite grann mot de lagen vi kommer att behöva gå upp emot i en eventuell kvartsfinal nu, så undrar jag om det här lagbygget räcker. Och någon större förstärkning från NHL är ju inte att vänta heller.
Nej, precis. Det väntade beskedet kom ju till exempel här på måndagen att Leo Carlsson inte kommer att komma. Det var ganska givet med tanke på att han sitter på ett utgående kontrakt och kom väl att skriva ett rejält monsterkontrakt någon gång under sommaren här med Anaheim Ducks. Så att han skulle dyka upp var ju inte speciellt väntat såklart. Och nu är det väl många som för sitt hopp till Rasmus Dahlin efter att Buffalo Sabres efter många om och men blev utslagna ur Stanley Cup-slutspelet här i den 7:e avgörande matchen mot Montreal Canadiens. Men jag vet inte, alltså det är klart att det vore toppen att få in Rasmus, men han har haft en lång säsong. Vi vet ju på det privata planet att hans fästmö Carolina gått igenom någonting väldigt tufft med sin hjärttransplantation, och de har inte kunnat umgås i den utsträckningen såklart som de skulle vilja. Så att jag har väl full förståelse för att Rasmus inte Nej. Kanske känner sig jättepeppad på att dyka upp här i Schweiz.
Nej, nu får vi ju se med vårt vanliga flyt så släpps väl den här podden imorgon till beskedet att Rasmus redan har landat på Zürich Airport och spelar redan mot Slovenien. Jag vet inte, men det är ju det här gänget som ska göra det. Så är det ju. Och sen tycker jag ju ändå någonstans att jag menar, det finns ju kvaliteter i laget. Jag menar, vi har ju hyllat spelare som Heinemann och Holmström till exempel, har vi ju vi pratade om dem redan inför OS-truppen, alltså Heinemann speciellt var det ju många som ville ha med redan där. Så att det är klart att det finns kvaliteter, men jag undrar om det finns en supporting cast för att få ut det bästa av sådana spelare. Backuppsättningen, där finns ju en drop-off naturligtvis, alltså nu gjorde ju Joel Persson ett himla fint mål igår, men alltså många av de här SHL-Europa-backarna, det är generellt inte en sådan trupp man är van vid när man börjar tippa guld till Sverige, om man jämför med guldåren 2017-18, liksom när vi hade liksom en All-Star mer eller mindre en OS-trupp på benen, så är ju det här någonting helt annat. Men å andra sidan, vad fan, hur många gånger har inte Finland gått långt och tagit sig till final och till och med vunnit VM-guld när man har haft en liknande trupp som Sverige har nu? Det är någonting som behöver hända i omklädningsrummet för att det här ska stämma, och än är det ju inte kört. Man har ju helt klart fyra helt klart vinnbara matcher kvar i den här turneringen som borde sätta utgångsläget lite bättre. Nu är det väl en tredje plats i gruppen man lär få sikta mot dock, men det går ju att gå vidare från det också.
Ja, det är klart att det är tidigt att prata om det nu när de inte ens har spelat hälften av matchen i gruppspelet, men efter de här två förlusterna så tyder väl mycket på att det blir en kvartsfinal mot Schweiz eller Finland, två lag som har sett otroligt starka ut här i inledningen av turneringen och som i ärlighetens namn har mer star power än vad Sverige kan presentera. Men som du säger, märkligare saker har hänt och vi ska definitivt inte ge upp hoppet. Jag har väl i slutändan bara svårt att se att något annat lag än Kanada ska ta hem det här. Det sa jag i och för sig i fjol också, så en rökt om i kvarten mot Danmark. Ja, men de, ja, det finns lite mer bredd där än i något annat lag, kan man väl lugnt säga. Så vi får väl se helt enkelt hur det där artar sig. Ska vi kanske ta och gå vidare till Stanley Cup-slutspelet då, Peter?
Ja, det är ju trots allt en NHL-podd där.
Ja, det har ju blivit det på något vis. Jag vet inte om det var planen från början, men vad fasen, det är ju där du och jag glänser som mest, skulle jag på att säga.
Vi valde ju att inte döpa den till någonting med NHL, vis av erfarenheterna som ni fick genomlida med NHL-timmen i 6-7 års tid, när ni fick en jävla utskällning varje gång ni pratade om någonting annat än NHL-podden.
Ja, det där var intressant. Liksom, man ens tassade in på Europa eller SHL eller liksom ibland ens hockey-VM, så blev det ramaskri. Så vi försöker hålla det lite mer öppet här i alla fall. Ja. Men,
då slår vi fast att vi är inte en NHL-podd, men vi lutar starkt ditåt.
Det låter bra. Men du, vi är framme vid konferensfinalen och den här gången så är våran timing ganska bra, för att vi har precis blivit klara med den sista divisionsfinalen, ska jag säga. Det var ju så att serien mellan Montreal Canadiens och Buffalo Sabres, som vi nämnde här tidigare, gick ju till en sjunde avgörande match, och det blev till och med en förlängning där. Och jag, om jag låter mosig idag, så beror det på att jag gick upp klockan 3 i natt för att kunna se åtminstone halva matchen, och det blev ju lite mer också med tanke på att det blev 11 minuter och 22 sekunder förlängning på det. Men där var det ju Alex Newhook som slutligen avgjorde matchen för Montreal, som nu möter Carolina i konferensfinal. Och tyvärr då för Rasmus Dahlins del, så han gjorde ett vackert mål där till 2-2, men var ju olycklig på avgörandet, Peter, där kladdade kanske lite med pucken på offensiv blå, och sen lyckades han inte komma i vägen för skottet som Newhook avgjorde med. Men man måste ändå säga att det har varit, den här säsongen har varit ett ganska stort genombrott för Rasmus Dahlin. Jag menar, han är en av finalisterna till Norris Trophy, nominerad även till Masterton Trophy, så att det finns väl ändå ganska mycket positivt att ta med sig här.
Det är klart det finns, alltså någonstans är det så här, det här är ju mycket väl, det är klart att Buffalo har kunnat vinna den här serien, men de hade ju en puck in i tredje perioden som dömdes bort för intent to blow till exempel, bara det är ju så här som man får rysningar. Det är klart att de hade kunnat vinna den här, och då hade vi ju liksom skrivit en konferensfinal där jag tror att de hade haft en chans mot Carolina, och jag menar det är ju en otroligt, det är ju den största framgången för Buffalo Sabres på 20 år. Efter 15 års vandring i mörker egentligen. Så det är klart att liksom, inte bara Rasmus utan hela det här laget. Det är många spelare här som har haft individuella genombrott tidigare. Tage Thompson och liknande. Men för klubben Buffalo så är ju detta ett jättefall framåt. Och det är ju inte så att det här var en dagslända heller som bara råkade få stäm under säsong. För att vi har ju pratat i många år om att Sabres har ju kvaliteter. Det här är ett lag som borde ha varit redan de senaste 2, 3, 4 säsongerna bättre än vad de har varit. Så att först nu fick man bitarna att trilla på plats. Och det är ju ett lag som vi har all anledning att följa här under de kommande säsongerna. Så tror jag att de kommer att ta sig till konferensfinal inom de nästa 3 åren, tror jag, när jag ser det här laget spela. Och för Rasmus egen del naturligtvis, jag menar, han har ju varit en stor back i NHL i flera år, och jag menar nu i slutspelet också, jag menar den här 5-poängsmatchen där han är helt outstanding. Och sen, ja, han är inne på det här baklängesmålet och gör ingen bra insats, men det är ju också så, sånt ligger ju i korten för spelare som spelar 30 minuter per match under hela säsongen och haft en sån säsong bakom sig, att du måste vara inne när det ska avgöras framåt, men också du kan vara inne när det avgörs bakåt. Spelar du halva matcherna, så du kommer inte gå perfekt igenom en NHL-säsong, så är det.
Nej, men man är ju glad för hans skull givetvis att han äntligen fick chansen att spela slutspel. Vi ska komma ihåg att han draftades som etta där 2018, så att det har ju hunnit gå 8 år innan han ens fick sniffa på slutspel, och då ändå gå så här långt, det kommer nog bara att göra honom ännu bättre. Och Buffalo, som har ett ganska ungt lag, ska vi ju villigt erkänna, där är det nog många spelare som har vuxit några centimeter i självförtroende under den här våren. Så att jag är med dig. Jag tror att Buffalo kommer att bli att räkna med de närmaste åren. Men där, det får man ju säga om motståndarna Montreal också. Jag såg här statistik som NHL la ut att det här är ju det yngsta laget på 33 år att ta sig till en konferensfinal. Och det var ju ironiskt nog 33 år sedan som det lika unga Montreal Canadiens inte bara gick till final utan vann Stanley Cup som det senaste kanadensiska laget. Så att jag är otroligt imponerad av Canadiens också. Jag tycker väl kanske egentligen att de blev ganska utspelade i den här matchen, men de hade målvaktsspelet som Buffalo kanske saknade i slutändan, och den här unga kärnan. Nu var det inte kanske de som avgjorde matchen till Canadiens fördel, men det finns ju ganska mycket att hämta där fortfarande i Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Demidov, ja, Lane Hudson inte minst. Där har de ju byggt någonting otroligt bra, och även liksom fått dem i en bra struktur när det kommer till lön, för att det är ju ingen egentligen som sticker iväg där.
Nej, det där är intressant av flera skäl. Dels så avslöjade vi ju nu att du vaknade vid 3 och bara såg halva matchen, för i första perioden var ju Buffalo fullständigt utspelade och Canadiens kunde ha haft ledningen med både 4 och 5-0 och det var friläge vid ställningen 2-0 och liknande. Så att, men absolut så, det här är ju ett, om du då går tillbaka de här 33 åren och så tittar du på det laget som vann Stanley Cup det året med ungtuppar som John Leclerc, Eric Desjardins och liknande. Det känns ju helt sjukt att sitta och prata om de här namnen som ungtuppar. Men det de hade det året var ju en otrolig jämnhet genom hela laget. De hade ju inte en svag punkt i den laguppställningen, men de hade heller ingen storstjärna på liksom Connor McDavid-nivå. Jag tror att kanske, men kan det ha varit Vince Danfus som vann deras interna poängliga det året på typ 98 poäng eller någonting, vilket ju var typ en 57:e plats något det året i poängligan. Alltså ett riktigt bra kollektiv med kvalitetsspelare på samtliga positioner, utan att på något sätt vara så framtunga som till exempel ett Colorado, ett Edmonton eller Tampa Bay Lightning är.
Nej, precis.
Och det känner man ju igen.
Nej, det var väl Patrick Roy mellan stolparna som var superstjärna. Men jag kommer ihåg från den här tiden, det var ju våra tidiga tonår, Peter, och man började spela EA Sports NHL-spel och man liksom tittade på Montreals laguppställning när man spelade med dem, och det var inte så här, det här laget, vadå? Det här finns ju ingenting kul. Man vill ju ha de här lagen med typ Roenick och Lemieux och Gretzky, Robitaille, alltså Blackhawks, Kings, Pittsburgh liksom. De var ju roliga att spela med. Montreal var egentligen inte alls kul att spela med, men det gick vägen ändå för dem. Och nu för det här unga Canadiens då väntar ju en otroligt tuff motståndare i Carolina Hurricanes som har gått rent. 8 raka segrar. De har även satt modernt rekord i antal dagar de får vänta på nästa omgång. Jag tror de var uppe i 11 dagar nu innan den första matchen spelas här i veckan då. Och det är klart att det blir en otroligt tuff utmaning för Canadiens, men som har spelat 14 matcher mot Carolinas 8 då, ska man ha i åtanke.
Ja, men
jag tänker att det kanske är något som Canadiens faktiskt kan utnyttja, eller vad tror du?
Ja, det är lite kul för att Carolina har ju haft fler vilodagar i det här slutspelet än Montreal till och med har spelat matcher. Då har Montreal lirat 14 matcher redan och Carolina har väl haft, de har väl redan haft typ så här 17 vilodagar efter avslutad serie, för de fick ju vänta tag på Philadelphia också ju.
Exakt.
Så att jag menar, det här har ju varit det softaste slutspelet någonsin för Carolina Hurricanes, och man undrar ju då, vis av deras historik från tidigare konferensfinaler, är det här bra eller dåligt? De har ju mer eller mindre liksom varit på så här all-star break nu. Ja. OS-uppehåll liksom, och så ska man helt plötsligt tröska igång igen då mot ett lag som nyss har vunnit en Game 7 där snittåldern är 23 år eller och det liksom bara kommer att smälla och flyga och ösa i alla håll och kanter och så. Ja, det här blir en väldigt intressant. Jag vet inte hur bra Carolina Hurricanes är. Ja, de har varit bra hela grundserien, men det har de varit i typ 10 års tid nu, känns det som. Ja, de har sett otroligt oslagbara ut i slutspelet så här långt, men de har ju också mött, ja, vi får ju ändå säga det, de två sämsta lagen i öst. Så enkelt är det ju. De har mött lag som hamnade en rätt bra bit efter dem i den totala poängställningen. Så att, jag vet inte hur bra är de. Jag undrar om de vet själva.
Nej, precis. Nej, men det är väl det som är the great unknown här, som blir spännande att följa. Och Montreal vann ju faktiskt alla tre möten mot dem i grundserien också, kan man ha med sig. Och det är ju rätt intressant att se om det har någon betydelse här. Men jag tror väl att det kommer inte bli en till serie som slutar 4-0 i alla fall. Det är otroligt svårt att se framför mig. Men jag ser ändå Carolina som favorit, och det är väl mer för att jag tycker att de har, apropå jämnhet, så har ju de fyra jämna kedjor och bättre djup på sina backar. Montreal har ju fått gå väldigt hårt på liksom sina toppspelare och kanske inte kunnat matcha, som i förlängningen i natt så tredje och fjärde kedjan såg ju knappt någon istid överhuvudtaget. Nej. Så att där finns det vissa frågetecken för det, men Jakob Dobers, deras nya tjeckiska målvaktsstjärna, han kommer ju säkert att göra det intressant. Han har ju en tendens att verkligen kliva fram i de här avgörande lägena. Det var ju samma sak i första rundan i sjunde avgörande matchen mot Tampa när han var helt fenomenal. Ja. Vad var det? Tampa vann skott med 29-9 och Montreal vinner matchen med 2-1.
Ja. Nej, men exakt. Det är otroligt positiva vibbar av honom i stort. Och sen det är klart så här, ja, en 8-3 match där i Game 6, så undrar man ju lite vad är status. Men så går han ut igen från det till en sån här match. Och ja, vad har vi på andra sidan i Carolina? Alltså, ja. Vad händer med målvaktsspelet där? För så här långt så har det ju sett väldigt bra ut. Men det finns ju också exempel från historiken där det inte har sett så bra ut. Så att, vad får vi för målvaktsduell här egentligen?
Ja, men precis. Fredrik Andersson har ju, hans NHL-karriär kan man bäst beskriva som en berg-dalbana. Det har varit väldigt höga toppar men också väldigt djupa dalar. Och framförallt kanske jag gillar inte att använda det här ordet egentligen, men en oförmåga att hålla sig frisk. Alltså han har en ganska, det finns många mil och många skador på den där kroppen, om man säger så. Han har ändå hunnit bli, vad är det, 36 år.
36,
ja. Han fyller 37 i höst, tror jag. Så det där, alltså visst, det har sett väldigt bra ut hittills givetvis med 8 raka segrar. Men samtidigt, som du var inne på Peter, det är två lag som inte riktigt har testat honom i ärlighetens namn.
Nej, och det är det här, det har ju också hänt i konferensfinaler förr, att det inte har sett så bra ut. Så att ja, jätteintressant. Det är verkligen två helt olika lag som kliver upp mot varandra här utifrån liksom vad vi har i truppen och nyckelspelare och liknande. Det är någonstans här, båda lagen kliver ju in i det här med helt rätt förutsättningar också. För jag menar, ett gammalt, rutinerat, tungt Carolina Hurricanes, de gillar ju att förvänta lite grann naturligtvis. Det är många lite äldre spelare som behöver den här vilan och liksom kan göra sig själv bättre rättvisa. Och ett ungt, hungrigt, kaxigt, stekhet Montreal, de vill ju naturligtvis bara igång och köra igen. Jag tror det skulle vara betydligt mer skadligt för så pass unga spelare att sitta en vecka, 10 dagar vid sidlinjen och vänta än vad det är för Carolina. Så att jag tycker utifrån det perspektivet så går båda in i den här serien med idealiska förutsättningar.
Ja, det ska bli spännande. Kan vi nämna det också att Carolina har ju, jag pratade om deras bredd tidigare, men de har ju faktiskt levt i princip på en kedja så här långt i slutspelet. Det är ju den med Taylor Hall, Logan Stankoven och Jackson Blake. Fenomenal kedja på alla sätt och vis, men samtidigt så har man ju undrat lite grann, okej, Svechnikov, Sebastian Aho, Seth Jarvis, det känns som att det finns fler som kan kliva fram där, men som väl inte riktigt har gjort det, och det andra sidan har inte behövt det, så att vi får väl se helt enkelt om de kan få fler bidrag från andra kedjor också givetvis. Men vad tror du, ska vi hoppa över till väst också och ta en liten titt på den konferensfinalen?
Ja, vi gör det, för den har man nästan hunnit glömma bort nu.
Ja, det blir lätt så faktiskt. Ja,
ett udda slutspel i stort.
Ja, precis. Det har väl lite för ojämnt på sina håll. Det var uppfriskande att få den där Game 7 i natt. Så att det var någon serie här som kändes som att det hände någonting. Men där har vi i alla fall Colorado Avalanche mot Vegas Golden Knights. Colorado städde av Los Angeles Kings i första rundan 4-0 och sen 4-1 mot Minnesota Wild här i andra rundan. Och det är klart att det var ett styrkebesked, men jag tänker i slutändan, Peter, Minnesota utan Joel Eriksson Ek och utan Jonas Brodin, det, alltså skulle de ha haft en chans ens med dem i laget, jag vet inte, men utan dem, när man liksom ändå mellan raderna kunde förstå att de här kommer inte att spela mer i det här slutspelet, då blev det ganska uppenbart att det här kan bara sluta på ett sätt.
Ja, men absolut. Även att de ju under säsongen har byggt på bredden i den här truppen, och det är klart, med en spelare som Quinn Hughes så är ju allt möjligt, men nej, alltså Colorado är ju för bra.
Kort och gott.
Det är liksom inte annat att säga efter den här serien. Liksom det var ju måttstocken för Minnesota när de byggde den här truppen och när man plockade in en spelare. Alltså du vet ju att du måste förbi Colorado om du ska vinna Stanley Cup i år. De lyckas inte med det helt enkelt. Givet förutsättningar, jag tyckte det fanns mycket bra tendenser i deras spel, men nu är vi där vi är. De är helt enkelt för bra. Vegas lika så i sin serie mot Anaheim. Där var det ju rutinen som avgjorde i slutändan. Så enkelt var det ju, va? Så att det är någonstans där. Jag tycker det är ändå, all things considered, där så är det en programenlig konferensfinal i väst vi får, och den ska ju bli, den startar ju nu i natt och onsdag när ni lyssnar på detta, så är det ju match, och den kommer ju bli fantastiskt kul att se.
Ja, nej, men man måste ändå imponeras någonstans av Vegas, som har sett lite så här, jag tycker i början av både serien mot Utah Mammoth och nu även mot Anaheim, så såg inte så bra ut. De, liksom, det kändes lite så här oinspirerat och inte så här speciellt förtroendeingivande. Men i båda serierna, Peter, det känns som att de har liksom, för varje match som har gått så har de växlat upp, och det som har kanske varit den mest fascinerande att se, får man säga, efter alla år av misslyckande i Toronto, det är väl Mitch Marners utveckling lite grann i Vegas, där han helt plötsligt har blivit slutspelets poängkung efter att under många år i Toronto inte haft en suck, varit liksom så här missing person i princip i de här avgörande matcherna.
Nej, men absolut, och jag menar, du har det är bara att titta på hur serien har utvecklat sig också här i de båda de har spelat. Jag menar, de har vunnit mot Utah, vann de väl, vad blev det, de vann de 4-2. Tre sista matcherna där.
Precis, exakt.
Och likadant mot Anaheim då, liksom i lika läge 2-2, och vi känner att ett ungt Anaheim ska kunna ha någonting att säga till dem här liksom. Och så går man ut och vinner match 3 och sen gör processen väldigt kort, alltså i den sjätte matchen då, den fjärde segern, 5-1, Anaheim har inte en chans. Så att det här är ju ett lag som kan trycka på knappen när det gäller, får jag känslan av. Och det här är ju ett lag som är betydligt bättre rustat än ett vinklippt och skadedrabbat Minnesota. Definitivt bättre rustat defensivt än Anaheim för att gå upp mot Colorado och verkligen ge dem en match, känner jag.
Ja, nej, men jag tror att du är någonting på spåren där. Sen ur ett svenskt perspektiv så vill jag bara nämna William Karlsson. Jag tycker att det blev en jätteförändring till det positiva för Vegas när han kom tillbaka efter sin skada där. Han hade varit borta bra jäkla länge, men kemin mellan honom och Mitch Marner har ju varit en glädje att beskåda faktiskt. För att där känns det som att de bara hittar varandra direkt. Jag har inte koll på hur mycket de hade spelat tillsammans innan William Karlsson åkte på den här skadan tidigt på säsongen, som ju tyvärr gjorde att han missade OS. Men den kemin har känts bara omedelbar och är riktigt kul att se vilken skillnad han kan gå in och göra.
Ja,
för Vegas.
Och det är lite grann så här att det känns lite grann som att William Karlsson är väl kanske den centern, eller i stort den spelaren som Mitch Marner kanske saknade under sin tid i Toronto, liksom en kedjekamrat. Exakt. Som är extremt ansvarsfull, otroligt högt hockey-IQ, arbetsvillig, men samtidigt har tillräckligt med spets i det offensiva spelet för att göra Marner rättvisa i sista tredjedelen. Jag menar, vi vet ju William Karlsson, nu är det ju länge sedan, men jag menar den här första säsongen i Vegas när han får leda offensiven i det laget, går och panga in, vad var det, över 30 mål?
43 mål.
Ja, 43 mål var det till och med han gjorde liksom. Så jag menar, vi vet ju att det är en spelare med otroliga offensiva kapaciteter som inte heller till fullo har blivit omskolad till en ren defensiv center, utan han kan ju fortfarande plocka fram det när det behövs. Så att den matchen har ju varit perfekt, och jag tror att, jag har inte lyssnat mycket på vad Marner har sagt om det, jag har inga direkta citat jag kan plocka fram, men jag anar att Marner trivs väldigt, väldigt bra med Karlssons återinträde i den här truppen.
Ja, nej, men han har ju varit, det har ju varit lovord utöver det vanliga, kan man säga. Jag kommer inte ihåg ordagrant liksom citaten nu, men jag vet att han uttryckte en väldigt stor beundran för William Karlsson. Och ja, det var intressant att du var inne på det liksom, för i Toronto kändes det som att Mitch Marner var spelaren som gjorde andra i sin omgivning bättre, framförallt då kanske Austin Matthews. Men i Vegas har han kanske satts i en annan position. Jag menar, han spelar inte i första kedjan egentligen. Det är ju Jack Eichel med ryssarna Dorofejev och Barbashev, va?
Ja.
Så att han har ju fått liksom vad man skulle kunna kalla en mer skyddad roll. Men samtidigt så, nu när han spelar med en sån ansvarstagande center som William Karlsson, så det öppnar ju upp ganska mycket för honom att han inte behöver vara, så att säga, det defensiva samvetet i sin kedja någonstans, utan att han faktiskt kan gå lite mer och tjuva lite mer, och det ser man ju inte minst på hans målproduktion här i slutspelet. Han är en av slutspelets bästa målskyttar. Jag menar, en spelare som är vanligtvis känd som en i första hand skicklig playmaker.
Ja. Jo, men jag menar, William Karlsson är ju bra. Han är väldigt bra på att se till att ge honom pucken till att börja med, men han är också väldigt bra på att skapa utrymme för honom i offensiv zon, mycket på grund av sin hockey-IQ. Och det tycker jag man ser när de här lirar tillsammans, att det blir väldigt naturligt för Marner att hela tiden fokusera på att hitta farliga ytor. Han behöver inte heller transportera pucken hela tiden, utan liksom han kan lämna ifrån sig den och åka sig öppen, och de har liksom någonstans i den kedjan, de har väldigt många modus operandi nu som är svåra att försvara sig mot.
Ja, verkligen. Så vad tror vi? Alltså Colorado, som vi hinner på, det är ju, de har ju mer eldkraft än något annat lag i ligan offensivt, men
ja, nu kommer ju den
match i alla fall.
Vi kan ju inte sitta och hylla Vegas utan att också någonstans erkänna vad de faktiskt går upp emot, och det är ju ligans bästa lag den här säsongen. Du har dessutom ovanpå det så har du ju en Gabriel Landeskog som efter skadebekymmer och liksom en lång väg tillbaka till matchform och liknande bitvis har sett helt fantastisk ut i det här slutspelet. Jag menar, det är ju ändå en spelare med liksom i forna tider 80 poängs kapacitet vi pratar om här i Landeskog, och nu börjar han ju se ut som sig själv igen, så du adderar ju bara till den här liksom offensivkraften som finns tillgänglig i laget. Jävligt svår nöt att knäcka för både Vegas och en potentiell motståndare i en Stanley Cup-final, för att Colorado är riktigt bra i år.
Ja, nej men det är svårt att blunda för det såklart. Jag menar, de förstärkningarna de har gjort också som har funkat så otroligt bra. Brett Kulak kan man ju tycka är en breddvärvning som kom in från Pittsburgh här inför trade deadline. Men det är en spelare med otroligt mycket erfarenhet. Han har gjort 2 Stanley Cup-finaler med Edmonton och sen innan dess var det väl en med Montreal också om jag minns rätt. Så att, det kan man ju tycka är en breddvärmning, men en breddvärmning med en jäkla rutin. Och sen kliver han fram och gör det där avgörande målet också mot Minnesota i förlängningen när de vänder match 5, 0-3 till 4-3. Och sen tänker jag på Nassim Kadri såklart, som ju fortfarande vid 35 års ålder är en mycket stabil center. Och sen även ska vi inte glömma Nicolas Roy som de plockade in från Toronto, som ju faktiskt var den spelaren som Vegas släppte ifrån sig när de gjorde den där lite pliktskyldiga traden för att få Mitch Marner innan han blev free agent förra sommaren. Så att jag tycker de där värvningarna de har gjort, och det är väl det som utmärker lag som Colorado, framförallt deras klubbledning, är ju vilken otrolig träffsäkerhet de har på sina värvningar överlag liksom. Jag menar, det var Brock Nelson i fjol, han har ju varit hur bra som helst för dem. Jag tycker sättet de identifierar spelare på och passar in i laget. Ett annat exempel, Parker Kelly, gjorde över 20 mål i grundserien. Han har ju varit så här, jag menar, en så här spelare som har pendlat mellan AHL och NHL liksom under större delen av sin karriär, och då lyckas göra honom till en 20-målsskytt i sitt system. Så att där, ja, jag vet inte, Colorado är min stor favorit till att ta Stanley Cup.
Ja, för du har den här, det är så mycket som har gått rätt för Colorado. Alltså, dels har du ju bredden som du pratar om. Du glömmer en spelare som Jack Drury till exempel, ja. Som är liksom, jag menar, en bättre, ja men vadå, en bättre fjärdelina spelare hittar du ju knappt i NHL liksom.
Han förlorar ju knappt en tekning.
Nej, precis. Och är han en fjärdelina spelare eller en andra lina spelare, det beror ju på vad du behöver honom just den dagen. Så att, jag menar, jag tycker att de har väldigt många sådana liksom Swiss Army Knives. Jag menar, du har en perfekt mix tycker jag av elakhet, rutin, stjärnglans. Jag menar, Cale Makar har bara gjort 5 poäng på de här 9 slutspelsmatcherna. Ja. Han har 1 assist på 9 matcher. Hade du det på bingobrickan?
Nej, men det är ganska tydligt att han är skadad också.
Nej, visst. Det pekar ju en hel del på bredden i laget.
Nej, men absolut. Så att, ja, exakt. Där finns det mycket att ta av, givetvis. Så att, ja, om inget oförutsett sker, all heder åt Vegas, men jag har ju svårt i en 7-matchers-serie att se att de ska stå emot den här maskinen faktiskt.
Nej, och jag menar så här, du har elaka spelare med lite slutspel, alltså Nichushkin till exempel, Lekkonen, det är så här, det finns inte en svag punkt i hela det här laget. Och sen tittar du på den här traden som de gjorde för ett antal år sedan, jag menar, är Martin Nechas bättre än Mikko Rantanen? Jag tror väl nästan vi är där nu, va?
Jag vet inte, alltså jag har otroligt mycket respekt för Mikko Rantanen.
Jag också, men det är verkligen en one for one.
Men, ja, men då fick de ju Drury också där, va? I den traden. Så all things considered är det väl, ja, men jag skulle fasen säga att det är Netchas, och just den kemin han hittade med Nathan McKinnon, alltså är han inte på samma nivå som Mikko Rantanen, så har han i alla fall närmat sig, plus att han är 3 år yngre också, så att där, ja.
Ja, för om man tittar när traden gjordes, så var det ju liksom inte så att Colorado kunde vänta sig att få en likvärdig spelare i utbyte för den här traden. För det fanns ju liksom en utgående kontraktsituation och liknande. Det handlade ju om att få någon typ av värde eller låta honom gå for free över sommaren. Och så får man en 100-poängsspelare i utbyte plus Jack Drury. Alltså jag menar, bingo.
Ja, nej, det får man ge dem faktiskt. Och i slutändan tror jag ja, men om man ser kontraktet som Rantanen skrev med Dallas, $12 miljoner per säsong, och sen tror jag Netchas landade väl in på 11,5, så det var egentligen bara $500,000 i skillnad där som Colorado sparade. Får man lägga till Drurys lön också, så blir det lite mer, men det har ju funkat väldigt bra, och nu slipper de ju ställas mot Rantanen i slutspelet eftersom de rökte här mot Minnesota i första rundan. Nu var han knäskadad och inte vid sina sinnesfulla bruk, men hans kropp funkar inte 100% såklart. Men bara minnas i fjol hur Rantanen på egen hand egentligen slog ut Colorado, så tacksamt för dem att slippa den vendettan igen, så att säga. Men Peter, om vi ska landa i någonting då, ser du något annat scenario än att det blir Colorado-Carolina i final? I min värld känns det ganska oundvikligt.
Ja, det är ju, allting pekar ju, det är väl 60-40 i alla fall att vi får den kombon. Det är ju en två games parlay som ska sitta här. Jag tror nog, jag har ändå känslan att liksom både Montreal och Vegas är väldigt värdiga motståndare till de här båda tydliga favoriterna. Och det är väl precis det man vill ha av en konferensfinal. Nu när vi inte kan få liksom, alltså när man inte kan få två liksom helt jämna lag som bara är titaner i varsin konferens och går upp mot varandra liksom. Liksom hade Edmonton rullat stenhårt i sin division och gjort en 115 poäng säsong eller någonting så alltså så här, jag tror liksom det här är allt vi hade kunnat önska oss i form av jäkligt heta konferensfinaler, för de ska båda två bli väldigt kul att se. Och vilket av de här fyra lagen som än går vidare kan vinna Stanley Cup, men jag tror att det blir Carolina mot Colorado och att Colorado vinner.
Ja, jag är tråkig att skriva under på den faktiskt. Du, innan vi varvar ner lite här, jag förstår att ni har haft mycket annat att tänka på Elite Prospects senaste veckan av förklarliga skäl, men är det någonting du vill flagga för som våra lyssnare kan ta del av på sajten?
Ja, vi kommer ju in i lite draftsäsong nu och vi har ju faktiskt här bara inom 2 veckor så kommer vi faktiskt ut med våran draftguide. Mer om den när den väl är släppt, men redan nu är det ju läge att börja förbereda sig för releasen av den. Vi kommer ut med en cover här i dagarna, kommer bli riktigt, riktigt häftigt. Och sen är det ju dessutom många drafter som på juniorsidan i USA och Kanada som går av stapeln här under de kommande veckorna. Och de har vi ju naturligtvis full bevakning på. Så är man taggad på draft och prospects i stort så är ju EP just nu, när det inte spelar särskilt mycket hockey, det perfekta stället att slå ihjäl några ensamma timmar.
Ja, alldeles för många, eller nästan på att säga för egen del, men det är skönt att veta att ni finns där och kan hålla en i handen genom statistikens underbara värld. Jag vill också flagga för att vi på hockeysverige.se just nu har en 1 kronas kampanj, vilket innebär att ni kan läsa allt innehåll på Hockeysverige Plus för en enda krona under i princip hela sommaren fram till 8 augusti i alla fall. Så passa på att utnyttja det erbjudandet så kan ni ta del av massor av intressant hockeyläsning här under de kommande månaderna. Och Peter, med det så får vi tacka våra lyssnare så mycket för visat intresse och på återseende nästa vecka.
Tack så mycket.